I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tjenare, tjenare! Innan avsnittet sätts igång idag så ska vi informera er om våran härliga tävling som vi pratade om i förra avsnittet. Vi ska ju anordna en stor paddeltävling här i Göteborg och den går i stapeln den 15 maj. Och då har vi hyrt ett ställe här i Göteborg som nyligen vann bästa paddelhallen i Sverige. Så vi har hyrt 8 stycken banor som de har inne i den här hallen och vi har hyrt dem mellan 11.00 till 14.00, 3 timmar. Första halvtimmen så kommer vi ha lite folk på plats som kommer lära ut lite tips hur man ska spela paddel. Så det spelar ingen roll om du är nybörjare eller om du har spelat mycket, för vissa av dessa som ska lära ut är svinbra. Så 15 maj helt enkelt så ska ni få lite information snart hur ni ska göra för att få möjlighet att vara med i den här tävlingen. Vi kommer bli 32 personer som spelar där i 3 härliga timmar. Vi kommer att prata mer om den här paddelhallen i nästa avsnitt. Vi kommer även prata lite mer om våra sponsorer som har fått till den här härliga tävlingen. Och det är ju naturligtvis Göteborgs Måleri. Härligt, tack snälla. Och så är det Svensk Brandkonsult. Vi ska prata mer om dessa två företagen också i nästa avsnitt. Allting har plitsits ihop här idag, bara för några halvtimme sen kan vi säga. Tyvärr så drog jag min vard här nu för 3 timmar sen, så jag själv kommer inte kunna vara med på den här. Det brukar ta runt 8-10 veckor innan den läker. Jag bara kände i varden hur det bara pupp och så kände jag bara ja, en rejäl bristning. Det är röva som vi säger här i Göteborg. Men ja, jag får väl sitta jämt och vara domare istället. Reglerna då för att ha möjlighet att vinna den, för ni härliga lyssnare ska få möjlighet att vara med och spela med oss. Och de jag kan nämna nu som är klara då, det var ju förra avsnittet Marcus Vulkan då, Glenn Hussein, Christian Huselius, den gamla hockeyspelaren, och han kan jag säga dig, jäklar, då har vi en paddelspelare av rang. Nu ringer Peter Öhl också, om jag får se bort dig. Det är också Niklas Andersson, komikern. Jag kan säga dig, vi har riktigt härliga namn på gång. Så jag hoppas få besked under helgen. Men vi släpper dem vecka för vecka. Tävlingen kommer pågå i 5-6 veckor. Så ingen stress heller med den här tävlingen att fixa det här direkt. Utan man kan göra det om en, ja, 2 veckor också. Det ska vara så. Men risken är att ölen tar slut. Så här kommer reglerna då. För att ha möjlighet och vara med i den här tävlingen ska man göra så här. Man går in på systembolaget.se, söker efter gött enna ölen och då är det gött mellanslag enna. Det är viktigt att skriva det, annars hittar man inte ölen. Och när man kommit in där på systembolaget och loggat in med sina grejer man ska göra, så beställer man hem det till sitt lokala systembolag där man bor. För vi sa ju i förra podden att det var bara i Munkebäck den här tävlingen gällde, att man var tvungen att beställa ölen dit, hämta ut den och ta kortet inne just på Munkebäck. Men då har jag fått lite, äta upp lite grann. Andra människor som inte kanske bor 2-3 timmar från Göteborg vill också vara med i den här tävlingen. Så man kan beställa den till sitt systembolag där man bor helt enkelt. Men det är viktigt nu då. Först gör man det. Sen tar det 5-6 arbetsdagar när man får ölen hem till sig, till det bolaget. Går och hämtar ut den. När man är inne på själva systembolaget så tar man ett kort där inne. Och det ska synas att det är på den affären man är på som man kommer att skriva sen. Och sen när man tagit det kortet så går man hem. Eller till och med kanske inne i butiken. Då är det så att på vår Facebook-sida som heter Götterna, där har vi lagt upp en tråd. Längst upp har vi fäst en, ja, jag vet inte ens vad det heter, men vi har fäst ett inlägg där helt enkelt. Tävling kallar vi det bara. Paddetävling naturligtvis kallar vi det. Och i det kommentarsfältet så lägger man bilden där. Och så skriver man vilket systembolag man hämtat ut det på också. Det är vi supernöjda om ni gör det. Eller man måste göra det för att få med och tävla då. Och när man har gjort det så kommer jag vara aktiv och gå in och titta, så får ni ett nummer. Så första personen får ju nummer 1. Och sen nummer 2, så går jag ner så och ger det. Sen har vi en slumpgenerator i själva avsnitten som kommer då ta fram vinnaren. 5 tävlingar framåt i alla fall, eller 6 blir det nog till och med. Och så berättar vi det i podden, så får man lyssna vem man har vunnit eller inte. Så får man med den 15 maj och spela paddel med oss i 3 timmar. Kan bli skitbra. Så vår Facebook-sida Götterna, glöm inte det. Där måste ni posta upp det. Nu är det bara så här att vi pratade om det där Munkebäcks systembolag här i Göteborg, att det var det vi ville att alla skulle hämta ut den på. Och det ligger på Torpavallsgatan 4. Så Torpavallen, kommer ni ihåg den gamla grusplan som låg där? Ja, härliga tider. Det låg även en gräsplan där, så 2 fotbollsplaner. Men där är systembolag nu. Dit, om man tar en bild, beställer ölen dit, tar en bild där inne så att vi ser att det är inne på Munkebäck. Då får man 2 siffror med i tävlingen helt enkelt. Ja, god lyssning.
Nu är det fredag.
Nu är det fredag.
Nu är det Götterna.
Götterna.
Direkt från Göteborg.
Med Micke Månen.
Och Glenn Hussein.
Välkomna.
Götterna.
Hallå, hallå, hallå. Det var Glenn här. Och Micke Månen. Välkomna till Götterna-podden. Idag har vi en, vad ska man säga, en kvinna, en dam, en tjej som har gjort något helt fantastiskt. Hon har startat en välgörenhetsorganisation som heter Vid din sida. Och detta är alltså ingen mindre än Jeanette Höglund.
Oh. Tackar, tackar.
Härligt. Tack. Vi är ju nu på ditt kontor då, eller?
Ja. Välkomna hit får jag säga.
Ja, det är
tack, tack. Vi ska ju säga dig välkommen först.
Ja, okej. Okay. Ja, ja, tack. Och Glenn har ju varit där förut.
Ja.
Jag kommer inte ihåg var det låg riktigt.
Nej, det var mitt i bostadsområdet. Så likadant som allting annat. Så ja, att jag har inte koll på var det var någonstans.
Nej, men det är inget ovanligt kan vi säga.
Nej, nej, nej.
Helst när du sitter jämte i ratten också. Då har du inte koll på läget.
Nej, fladdra gärna.
Ja. Men bara en fråga. Du presenterar ju Vid din sida där, Glenn. Och du och Camilla har ju varit här uppe och hjälpt till. Kan du berätta lite grann varför Glenn och Camilla har kommit hit och vad är själva organisationen?
Ja, så vi hjälper ju äldre hemlösa pensionärer och fattigpensionärer. Och nu kommer jag faktiskt ihåg exakt hur det var, för att jag har haft lite kontakt med Camilla på Instagram. Hon har likat och sådär, va? Mm. Och en kväll så ringde hon mig. Och helt plötsligt så svarar, det jag svarade, tänkte jag, hej Camilla, då är det Glenn i telefonen. Kännare, jag bara, shit, pratade med Glenn. Och då började vi snacka och sa att det var så bra det vi gjorde och initiativ och sådär. Och så började vi snacka lite och planera att de skulle komma upp faktiskt.
Mm.
Och på den vägen är det. Och efter det mötet, när ni var i soppköket första gången, så var det väldigt rörande och fint. Och alla blev så glada när man träffade Glenn liksom, och gubbarna och tanterna, de älskar ju fotboll liksom. Så det var en bra kväll, eller hur? Det var, ja, jättetrevligt var det.
Helt suveränt.
Och till och med du var lite rörd där då.
Ja, nej, men man är inte van vid sånt här.
Nej,
det är ju fan lite sant att det finns överhuvudtaget.
Vad trodde du, Glenn, innan du kom upp?
Ja, jag hade ju ingen förutfattad mening egentligen, men man blir bara chockerad över hur fan det är. Ser det så här ut alltså, i Sverige i för fan 2021.
Ja.
Det är ju inte sant för fan.
Pensionärer står i en soppkökskö för att de inte har pengar till mat liksom, eller inte kan betala hyran, så de bor på nattbussarna och utomhus. Det är fruktansvärt idag.
För då snackar vi inte alkoholister och knarkare och skit, utan det är vanliga människor. Alltså.
En mormor och morfar liksom.
Mm. Vad kan man se vad det är som har gjort att de hamnat? Har det varit typ olika saker naturligtvis, med typ skilsmässor och sådana grejer? Eller?
Alltså många livsöden har vi ju, och många är då att då företag har gått konkurs kanske, och de har ju stolthet, och i vår, den där generationen, de har inte sociala medier eller massa, de har inte ens bank-ID vissa på sina telefoner. Skilsmässor, dödsfall, när deras livspartner efter 50 år bara kolla pin liksom, och de blir helt i chock, de har ju levt med den här människan hela sitt liv nästan. Och sen har vi kvinnorna då som har varit hemmafruar, som har levt liksom med sin make och fostrat barnen, och så dör mannen. Jag vet, hon får ingen mycket pension alls. Nej. Så att hon har ingen val. Och sen det här att det är stoltheten bland de här äldre, att de inte vill be om hjälp. De vill inte höras, de vill inte synas. Så därför finns de ju inte liksom. Och folk vet inte om det här förrän liksom nu på senaste tiden. Men det är verkligen så att de vill gärna inte märkas. Och de har alltid med sig tomburkar och försöker panta några burkar och om man sitter uppe på natten och åker nattbussar. Eller de som är fattigpensionärer verkligen har ett boende. Det är tomt i kylen, det är ensamt och det är tyst. Vi hade en man som kom till oss som hade inte haft el på 11 månader. Han vågade inte fråga om hjälp. Så han satt där i vintern och alltihopa och frös. Och hade ingen tv, ingenting. Kunde inte laga mat. Men han skämdes. Skam. Mm. Mm.
Så det är ett stort mörkertal alltså, där ute som inte man känner till. Ja, även om ni har en massa. Men det finns mer visas. Alltså.
Ja, vi får höra sådana skräckhistorier. Liksom. Så det finns mycket som man inte vet.
Hur kan man hjälpa om man säger så?
Alltså, vi hade då några kvinnor som kom till oss. Hade alltid med sig en stor resväska. Jag tänkte, gud, ska de inte resa? Mm. Och då berättade de för mig att i den här resväskan så är det tomt, stort sett. Lite tomburkar. Men så åker de ut till Arlanda när man kunde innan pandemin. Och så la de sig på en bänk där och sov. För det visste de att är man välklädd då kan man håret och fixa sig och så har man en resväska. Då är man på resande fot. Så lägger man sig på en bänk där, det ser inte konstigt ut. För där kan man ju ligga och vila, ja, många av oss som reser. Och de berättar ju liksom att det man kan hjälpa oss med, ja, det är väl att gå fram och fråga hur man mår, om man är hungrig kanske eller behöver någonting. Så att många är så försiktiga. Många av oss vågar inte gå fram och säga hej, hur mår du? Utan vi vill inte störa. Vi tycker det är obehagligt liksom. Mm. Men de säger det att de är så ensamma och sorgsna liksom. Så de bara tar en dag för dag liksom. Så det är fruktansvärt det här. Faktiskt.
Hur kände du, Glenn, när du var här uppe?
Nej, det är som att säga, det är samma sak. Alltså, det, man blir ju chockerad att det kan se ut så här i de här tiderna. Liksom. Man tror ju att allting är hur bra som helst bland alla. Liksom, och alla lever normalt som man själv gör. Liksom, man har det man behöver. Liksom. Det är ingen lyx, men man har det man behöver. Mm. Men så ser man de här. Och, liksom, och framförallt nu senast vi var här uppe, så morgonen efter när vi åkte hem, så gick vi in på centralstation. Skulle vänta, vi var lite tidiga. Och då ligger ju folk som vi hade sett dagen innan, som hade kommit och hämtat käk och så. Då ligger de på bänkarna liksom. Mm. Det var säkert 4-5 stycken där. Mm. Som, och så står det kanske någon resväska då, eller 4 plastpåsar. Mm. Det delas hem liksom.
Mm. För det öppnar vi där vid 4:45 tror jag, och sen sitter de där öppnat typ 3-tiden. Så då åker de i nattbussar fram tills det öppnar, och sen går de in och sätter sig där liksom. Och vet, det är svårt att hålla huvudet uppe liksom, utan de somnar ju liksom. Så kommer vi vakter och säger, ursäkta, du får inte ligga ner, sätt upp. Alltså så har de hela tiden. Och jag åkte ju med natt för att se hur det var. Det var fruktansvärt.
Ja. Var det där du fick upp, när du jobbade som vakt, var det där du fick upp ögonen för detta?
Ja, men det var ju 2016 i oktober. Jag jobbade som ordningsvakt i tunnelbanan på T-centralen. Mm. Och när jag gick en rondering så såg jag liksom 2:45 på natten kanske. 2:32. Det som, jag hörde någon som grävde i soporna. Och man är ju van vid sånt där liksom. Antingen råttor eller så är det någon annan liksom, som kanske en missbrukare som vill ha lite grejer. Men då var det en gammal farbror som liksom stod och letade tomburkar. Jag tänkte, han luktade så gott, han var så fin. Han luktade Fahrenheit, kommer jag ihåg. Som min pappa, hela perrongen luktade Fahrenheit. Så gick jag fram till honom. Men det är så här klassisk parfym.
Jag kände
direkt så här, fan, utan min pappa.
Har haft den, jag
har en sån. Ja, men det är pappa kvar den fortfarande. Men det var verkligen så här. Och så hade han liksom en plånbok med en kedja fast i bakfickan. Och så en kam och så. Så gick jag fram till honom och frågade så här, hej, vad gör du ute så här sent liksom? Mm. Och då sa han det, vadå? Vad är klockan? Jag bara, det är 1:45 eller vad var. Mm. Nej, men jag har inget koll på det där, sa han, för jag bor ingenstans. Jag tänkte, men gud, har du inget hem? Nej, och då berättade han att hans fru hade dött 2 år innan. Och då fick han hennes pension i 1 år. De bodde i en stor lägenhet där liksom. Och så fick han pensionen från henne också. Och kunde betala sina utgifter. Men sen när den slutade fungera liksom, att staten tar väl tillbaka det, jag vet inte hur det funkar. Och då så hade han ju bara sin pension och då räckte inte de här utgifterna, för de har ju en stor hyra liksom och det är massa andra utgifter, el och värme och allt vad det innebär. Så han sa att jag kunde inte betala, och sen var jag helt förstörd, alltså min livskamrat bara dog och jag varit ensam liksom och barnen jobbar och ingen har tid liksom att komma över, och så han hade räkningarna på hög, och sen en vacker dag så stod de där och skulle vräka honom. Och jag var så här gammal, var typ 75. Att ta sin lilla ryggsäck och bara gå liksom. Han sa det, jag vände mig inte ens om, utan jag tog mina kort och lite grejer och sen drog jag bara. Och sen dess har han varit och sovit i hissar, berättade han, och nattbussar. Du vet, hissarna som man kan sova i, där låg han när det var kallt. Vi får åka på sådana jobb ibland när vi jobbar som ordningsvakter, att man får åka iväg och ta bort någon från en hiss som ligger och sover. Det är väldigt vanligt. Och de luktar ju kiss och grejer. Det här är ju inga roliga hissar att sova i. Så tänk att vara pensionär och sova bland det här, va. Så att den här historien tog jävligt hårt på mig. Jag kände, jag är van att se missbrukare liksom, eller dyngraka som har somnat efter en hel kväll. Men att se en pensionär liksom, som inte bor någonstans, den tog. Så låg jag hem och så gjorde jag en livesändning på Facebook och sa vad jag hade sett. Och jag sa att om ni swishar mig pengar så ska jag klä de här äldre, och så ska jag ge dem mat och så ska jag se till att det blir ordning. Och folk bara swishade mig, vet du. Och jag, men gud, fick upp 35 000 tror jag på en vecka.
Oj.
Så jag fick ju stoppa det sen, och så berättade jag vad jag skulle göra. Och hela tiden livesänd och visade. Så att, åkte jag iväg och köpte massa grejer. Tog med min kompis och köpte vantar och mössor och skor. För han berättade att de satt på centralen då, de äldre. Och på den vägen är det liksom. Så att jag bestämde att en kväll att nu ska jag åka ut. 10:45 en onsdag kväll. Och så gick jag in där bland de här äldre som hade sina vanliga plastpåsar med tomburkar i mellan knäna. De sov så här med nickande huvud, så här gamnacke. Och jag går fram så här, hej hej, jag heter Jeanette och jag har lite mat och lite kläder till er ute i bilen här ute. Och de tittar på mig som om jag vore galen liksom. En stor amazonkvinna kommer dit och bara hej hej. Men de följde med mig ut, vet du. Jag hade med mig 32 stycken ut.
Oj.
Hela vägen, en svans ut till min bil där jag hade två bilar som öppnade upp bagageluckor. Där hade vi sorterat allting, så här, large, medium, small. Så hade vi en liten kaffevagn med mackor och sådär. Och så sa vi det, att det enda jag vill ha nu, det är en kram. Och sen att ni tar av er det gamla och får det nya av oss. Så vi hjälpte dem att klä på dem. Och vi slängde det gamla. Och du vet, de tittade så här, och trasiga skor med eltejp. Du vet att de var, alltså gamla människor. Och de såg och grät lite där. Och jag grät, det var hemskt liksom. Det var ju väldigt rörande att se det här. Och vi pratade. Och det som alltid förvånar mig när jag gör det här, det är att de alltid har humor och kan skratta och bjuda på ett leende liksom. Det märkte du också, vad glada de var när du stod där och garvade. Och så att, men då sa de till mig sen att, kommer du komma tillbaka? Och då sa jag det, jag kommer komma varje onsdag och söndag så länge det behövs. Och det har jag varit. Jag har inte missat en onsdag eller söndag, stod 16, så det är ganska kul. Och vi firar nyår, vi firar midsommar med dem, vi gör julbord, vi liksom gör allt vi kan för att de ska få känna sig som du och jag liksom. Det är häftigt och det är uppskattat.
Men det är en annan grej som är jävligt imponerande, eller vad ska man säga, det är ju att vem som helst kan ju inte komma upp och ställa sig i den där kön. För nu sist var du någon jävla idiot som stod och gapade och som inte behöver det liksom.
Ja,
går precis upp och ska ha gratis käk. Ja. Vad är det för jävla idiot?
Och gå förbi kön och gå fram och lyfta på grytorna typ och kolla vad det är.
Eller om det nu är någon pundare eller någon alkoholist eller vad fan det är. Det är ju inte dem det handlar om liksom. Utan det är, och ni har ju stenkoll på vilka som är det.
Och det där blir problem ibland. I början så när jag stod där så hade vi 4 stycken ganska unga missbrukande kriminella med tatueringar på halsen som drog kniv mot mig och skulle minsann plocka mig. Och då kom min kollega upp bakom mig, och vi är van att se sånt där i tunnelbanan, så jag var inte ens rädd. Utan det jag tänkte på, det är att jag måste skydda de här äldre. Så då kom den här jävla ordningsvaktsblicken, vet du, och jag bara upp mig som en tjäder, vet du, res upp vingarna. Och blev galen. Skrämmer iväg de här 4. Och Dorran, min kompis här bakom, hon stod där också. Vi var beredda att alltså försvara oss liksom. Men de drog. Så det har varit så här att kriminella som kommer och försöker såklart. De är också, det är liksom ett liv på gatan. Det är tufft. Men nu har det börjat bli så här att de förstår att de äldre får först. Och är man trevlig och snäll och ödmjuk så får man vänta. Så får man det som blir över. Så delar vi ut det som är över sen. Och ställer fram det eller går ner på centralen. Men de äldre ska ha först. Så det gäller att ha respekt där.
Har du, är det svårt att, alltså dra den linjen måste vara svårt känslomässigt också, eller?
Det är svårt att säga nej. Ja. Alltså de som kommer till oss, oftast är de utsatta på något sätt, va? Och jag menar, det är alltid så. Jag brinner lite för missbrukare också, men jag jobbar mycket med det, kriminella missbrukare. Så här, jag tycker att de har en häftig historia också. Och det är sorgligt, va. Men samtidigt så, nej, nu har vi, värnar vi om de äldre. Och för mig är det en grupp som är väldigt skör och utsatt. Så att jag säger bara det, tyvärr. Alltså, även om jag vill så kan du inte få det just nu. Du får vänta. Och i början, liksom, klart man vill bara säga, åh gud, jag vill verkligen hjälpa alla. Men nej, det är stenhårt. Man måste liksom, och då lär man sig.
Ja, jag hörde att Glenn kom hem efter första resan där. Så, ja fan, jag och kom folk och skulle ha en godis på, så jag ta tre. Ja. Då kanske han sa, nej, det är en som gäller.
Jag kan inte ge tre, då har inte vi kanske kvar sen när de tio sista kommer. Då har Glenn gett bort alla.
Ja.
Så jag sa,
ja,
du måste göra rätt nu.
Det är jävligt svårt att stå där. Liksom, ja. Man vill ju bara, fan, ta en. Men det gick inte.
Jag fick stoppa Glenn ibland, för han var väldigt generös. Va?
Vi har ju med oss grejer ibland, tröjor och sånt där, och det är ju likadant. Ja. Men ta bara. Men Glenn, en bara. Alltså har jag löser det. Såhär.
Ja. Men de får ju liksom, i den här påsen så är det varm mat från en restaurang som heter Lillplogen, som vi alltid samarbetar med.
Vad heter de?
Lillplogen i Värmdö, vi är jättegulliga. Och sen har vi då, vi köper för bra pris liksom, så det är varm och klar liksom, så det är varm mat som kommer i värmrådet. Så får de frukt och de får godis och de får dricka, de får näringsdrycker, alltså de får allt det där. Det är en riktig lyxpåse. Och det är de ju värda liksom, så det är jättekul.
Häftigt. Men vi kommer komma in på detta mer, men om vi backar då, vem var du som liten?
Oj, jag var en fotbollstjej faktiskt. Spelade fotboll i Korskrogens IK.
Vet du då?
Korskrogens IK.
Korskrogen.
Ja. Utanför Färila.
Innan vi fortsätter nu.
Ja.
Jag var inne och kollade på Wikipedia. Mm. Så stod det att någonting med Färila. Och vi hade en tränare i IFK Göteborg, han var inte huvudtränare, men han var andretränare, som kommer från Färila.
Oj, vad heter han?
Kjell Pettersson.
Ja, jag vet inte vem det är faktiskt.
Och han är fortfarande tränare i, om det är Kviding nu eller någonting, i Göteborg. Ja, men han kommer från Färila.
Han är från Färila.
Jag kom på det direkt. Alltså.
Men var inte Kjell även lite ansvarig något år?
Jo, det var han, men det var inte jag det. Nej, inte med när jag var där.
Sen var i Frölunda också, eller?
Ja, kanske han var. Men han var andra tränare till Gunde Bengtsson, tror jag han var.
Okay,
ja. Då var han med också. Mm. Men han var ju i Blåvitt i många år. Alltså.
Han har sån här härlig röst.
Ja, det är lite hest. Det är typisk Färila röst.
Ja. Färila, vet du, pratar liksom norrländska, va? Ja. Körv och man pratar liksom. Ja. Pär och fläsk. Potatis och fläsk. Ja. Så det kommer jag ifrån. Och sen syskon, en lilla syster och en halvbror. Och vuxit upp där liksom. Alltså det är som skillnad på att växa upp då och nu. Alltså där satt man i byn på en trapp som heter Knapps. Och där kom det militärer från Föner då. Och vi raggade lite där. Va? Jag åkte moppe, Syndapp KS50 hade jag.
Syndapp?
Ja, en Syndapp kom med blank tank där. Och gick i skolan och väldigt duktig idrott liksom. Fotboll var idrott på skolan bara. Men jag var en liten talang där faktiskt. En lat jävel har alltid varit alltså, det var, de fick ju sätta mig på bänken första halvlek alltid för att jag skulle trygga igång, va? Och sen när jag kom in andra halvlek, alltså, jag var snabbast i hela serien med älgklivet, jag bara sprang och gjorde mål. Jag var grym i fotboll när jag var ung. Spelade 73, ganska bra ändå.
Ja, det är grymt.
Ja, så det var jag hade en jätterolig uppväxt.
En lycklig uppväxt.
Verkligen, och det var liksom, jag såg inte några konstigheter i den här byn liksom. Fanns inte en massa hemskheter då inte. Nej. Det var, ja, du vet, när man kom till Stockholm då såg man allt. Jag kom när jag var 18 hit till Stockholm.
Varför?
Ja, men det finns inga jobb liksom i den här kommunen. Och jag visste vad jag ville bli. Jag jobbade inom säkerhetsbranschen liksom. Och min pappa bodde här då. Så att för mig var det ingen tveka att jag måste liksom åka upp till Stockholm. Säger man ner kanske. Ja, upp blir det. Jag är så dålig på det där. Upp och ner.
Ja, vi åkte ju upp.
Ni åkte ju upp i alla fall.
Jag känner att det låter ner.
Ja, det kanske gör.
Kanske.
Nej, men jag i geografi. Jag var väldigt dålig i skolan. Alltså jag var väldigt glad och sprallig tjej och klassens clown. Men jag var så jävla dålig, vet du. Jag var enda ut jag var jumpa. Men du vet, matte, företagsekonomi, hade en svajande etta på. Så hon sa till läraren att det här är nästan, den faller nästan för så dåliga. Så jag var i katastrof. Alltså det är sjukt.
Ja, då kan vi ju bara förtydliga att var man bara på lektionerna så fick man automatiskt en etta.
Jo, men så var det ju.
Och här var det ändå sämre då.
Ja, men det, så jag var så dålig, men ändå var jag så här glad och tyckte om det. Skolka aldrig, men jag var fan trög alltså. Men för att det inte är roligt. Är det roligt så är det bra.
Ja, exakt. Mm. Många tjejer har svårt för matematik. Ja. Att poletten skulle ändå trilla ner.
Ja, men så är det ju liksom. Jumpa var jag bra på. Och sen svenska var väl okej på liksom. Engelska, sådär va. Men jag var glad ändå.
Mm. Ja.
Jo, men vad fan, det kan man ju.
Ja, fast mycket annat. Med... Det finns så mycket annat roligt i livet.
Och så kom du hit.
Så kom jag hit när jag var 18 och sen började jobba som...
Men forward, alltså, vi kan inte släppa fotbollen helt.
Nej, jag var forward alltså.
Ja. Mm. Men vadå, alla, de flesta forwarden är ju lite lata.
Ja. Jag hatade löpningen, vet du. Vi skulle ju jogga.
Ja, men vem fan gör inte det?
Ja, men jag kommer ihåg en gång, stod jag och krattade i kyrkbacken där uppe i kommunen, va, på sommarjobb. Och då visste jag att vi skulle löpträna på kvällen. Och vet, de springer långt, va? De andra hurtiga tjejerna, vet du. Jag bara, jag bara kände, snälla, låt mig stuka foten. Någonting. Jag bara tänkte så när jag stod och kratta. Ta mig fan, jag trampade i en grop och stuka foten. Så jag fick ju åka, vet, så här, jag behövde inte springa då. Jag var ju ledig i fotbollen. Och så åkte jag, fick jag åka på gräsklippar man sitter på resten av sommarjobben där. Så jag slapp ju den här jobbiga fotbollssommaren. Utan jag var bara i, ja, men i bandage, som man säger så. Jag var skitbra.
Du blev inte frälst efter det? Alltså, jag kände att det var ett guds...
Det var kanske lite så här, guds, Gud ser dig, Jeanette. Ja, men lite så här, spring inte, det är inte bra. Så att därför höll de mig på andra halvlek, så jag fick sitta där och ladda. Va? Och så orkar jag en halvlek, det orkar jag liksom.
Ja.
Så det var bra. Vad tid är det?
Ja, vad skönt, alltså att man har den känslan för sin barndom.
Ja, den var otroligt bra. Jag har haft en otroligt lycklig uppväxt. Det kan inte vara lätt att vara tonåring.
Men hade inte ni droger och sånt hos er? Och...
Nej, där drack de hembränt och det var hemmafester liksom. Och, de tog väl utav farsan och morsans barskåp liksom. Men det var inga så här, de rökte på. Eller...
Barskåp, dunkar var det väl?
Ja, det kanske var hembräntsdunkar. Men det var inte alls som det är idag. Alltså, det är helt sjukt. Där var det så här oskyldiga små fester liksom.
Ja. När du jobbade i tunnelbanan där, vad var jobbigast? Var det påtända människor eller var det folk som var fulla?
Alltså det jobbigaste att jobba med som ordningsvakt i tunnelbanan är väl att man träffar mycket ledsna människor. Mm. För tunnelbanan är ju också ett ställe där många samlas och möts. Och sen är det många som vill ta liv av sig. Ja, hoppar av tåget. Och mycket sånt har vi ju där de verkligen vill det. Och självskadebeteenden. Och det är mycket trasiga människor som samlas där. För att det är mycket folk i rörelse. Mm. Så det var det jobbigaste, tycker jag. Att möta en människa som vill avsluta sitt liv. Att få den att inte göra det. Och sen är det klart att det är mycket kriminella. Missbrukare, fylla, slagsmål. Det händer lite där liksom. Mm. Det är ju inte så att man går och har tråkigt i tunnelbanan. Men det är också det som är så kul att jag valde att jobba i tunnelbanan. Det är för att man känner att man finns för att hjälpa. Mm. Jag älskar ju att ta hand om människor. Så att för mig var det ett sätt att när vi syns så ska folk känna sig trygga och glada. Inte tvärtom liksom.
Nej.
Så det var väl det som gjorde att jag brann för det här jobbet.
Men där tänker jag lite tillbaka i tiden. Så kan vi säga så här, vakter hade väl inget bra rykte om sig från början. Och sen så när tv-serien kom så tror jag det förändrades hos väldigt många människor.
Ja, alltså den har ju varit väldigt positiv för oss många vakter såklart. Väldigt positiv. Så det gäller ju att man liksom man måste förstå att när människor filmar en situation, då har de inte filmat från början. Nej. Utan då filmar de bara det de vill se. Så att de kanske filmar när man bojar en människa eller sitter på en människa liksom. De har inte följt med när den här människan har precis försökt våldta en människa och vi har precis gripet den. Det filmar man aldrig. Utan det gäller att man måste förstå att vi håller inte på utan orsak. Det finns alltid en anledning till allting.
Mm.
Folk vill ju se vad de vill se liksom. Det är ju så.
Ja, men så är det. Så är det.
Men har du varit i närheten någon gång när någon har hoppat eller?
Ja, gud ja.
Flera gånger?
Ja, faktiskt. Det är väldigt tragiskt. Det blir mycket folk och man måste ta bort människor. Så det är jättetragiskt där. Det är ingenting man önskar. Det som jag tycker är så svårt är att när man hjälper då en människa som mår väldigt dåligt och att de tar upp den här människan till psykakuten, så kan de släppa ut den människan 3 timmar senare med lite tabletter. Och då vill han ju tillbaka, eller hon tillbaka, och ta liv av sig. Så det finns ingen liksom riktig ett sätt att få bort dem. Man måste få riktig hjälp. Det får man inte då riktigt.
Nej, och vill man då ta livet av sig så kan man ju faktiskt, man ljuger för läkaren för att komma ut naturligtvis.
Såklart. Men sen också är det så här att de som säger så här, nu ska jag ta liv av mig och hoppa, det är ett rop på hjälp. De vill gärna inte hoppa, de vill ha hjälp.
Mm.
För vill man verkligen ta liv av sig, då brukar man inte reklamera det. Och säga det att man, nu ska jag ta liv av mig, då gör man det bara. Så att de som är där nere, de vill ofta få hjälp liksom. Mm.
Jag var sorgligt, men Glenn, Vi kör lite fredagskänsla ändå.
Japp. Mm. Ja, där hade vi den underbara låten After Work med Björn. Ja, nu glömde jag
Rosenström,
jag skulle sagt Hedenström, men det är mittback i Hammarby förut. Björn Rosenström.
Hette han Hedenström?
Björn Hedenström, ja.
Ja, var han bra?
Ja, mycket bra. Slutet på, jag har nog inte mött honom kanske, men han spelades i Hammarby i alla fall.
Ja, bra, bra. Glenn, har du lite nivåsättning eller?
Ja, men vidare. Jag har faktiskt pratat med Jeanette också innan. Hon har också grejer.
Nej!
Så, att det så? Vi vet inte vilket vi ska...
Vad är historien?
Ja, nivåsättning är historien.
Aha,
alltså.
Okay.
Man tar en eller två så vet vi vilken nivå vi ligger på. Mm. Jag kan ta en här. En gubbe, han ville bli steriliserad. Så han gick till doktorn och så frågade doktorn: har du snackat med din fru eller om detta? Ja, men vi kom inte överens om något riktigt. Vad säger barnen då? Ja, 9 stycken av dem är för och 7 emot.
Det är så sjukt. Jag orkar inte. Åh, fy fan, jag kan inte garva så sist. Jag får så ont i kroppen.
Ja, du skrattar rätt rejält sist.
Alltså, jag hade ont i min reben sist. Men jag också en.
Ja, kör.
Fast nu ska jag försöka ta göteborgska då.
Ja, gärna. Jag älskar det.
Ja, nu vet du säkert, men...
Ja.
Vad heter frisörsalongen ute på Tjörn?
Nej.
Könsår.
Könsår.
Ja, okej, till då. Vad heter böklubben på Tjörn?
Åh, herregud.
Glenn, det kan ju du, men...
Ja, jo, men jag säger inget.
Du brukar ju vara där.
Böklubben.
Ja, vad heter det då? Vad heter böklubben på Tjörn?
På Tjörn också?
Ja, det ligger en där.
Nej.
Tjörn i röva.
Tjörn i röva.
Och så lite hest.
Ja, jag orkar inte. Ja, visst. Jajamän.
Ja, men det har vi börjat bra.
Nu har vi höjt nivån här.
Jag älskar att du själv älskar dem så mycket.
Ja, men jag älskar dem så jävla bra. Jag tycker jag varje gång.
Det var någonting jag tänkte på.
Får vi skit för också.
Har du någon mejglar?
Alltså, ska vi ta en till?
Eller vill du spara alla till slutet?
Nej, jag ska bara se hur mycket vi har kvar här. Den har vi... den har vi... Nej, det är ju...
Kör nå.
Kan jag ta en till då?
Ja, tycker jag.
Kvinnor, de står ju för 55% av alla trafikolyckor. Vilket är ganska högt med tanke på att ratten sitter ju inte på deras sida.
Jag måste ju ta en också då. Du är blondin, eller?
Ja, faktiskt. Ja. Märks inte där nere.
Märks inte där nere.
Hon vatt på
Tjörn.
Hon har vatt på Tjörn.
Jag tror hon har bleknat med åren. Jag har inte kollat på länge.
Blondin, jag ringde hem till man och sa: bilen startar inte.
Va?
Londiner ringde hem till mannen och sa, bilen startar inte.
Nej.
Och då sa mannen, men älskling, när jag inte med ska du sitta på vänstersidan.
Men gud, nej, men vi, fan vad dåligt. Men här då, vad sa Adam till Eva när de tvättade snippan i havet då?
Åh, jag har hört, Simon sa väl det, tror jag. Åh, vad var det? Nej.
Vad sa Adam till Eva när han tvättade snippan?
Nej, jag har hört det, men jag kommer inte ihåg det.
Den där lukten kommer fiskarna aldrig bli av med.
Han har du så rätt.
Nej, fy fan, ni måste vara allvarliga.
Ja, lite.
Herregud. Ja, men du var inne på Göteborg där. Körn ligger lite ovanför Göteborg då.
Ja.
Men du, det var några vakter som ringde ner från Göteborg till dig.
Ja, just det. Vi har ju kollegor även där i Göteborg. Ordningsvakter på centralstationen där. Då ringde de mig och sa att de, eller de skrev till mig. Jag hade faktiskt läst om en som heter Sten. Mm. En man som var hemlös och äldre. Och så hade de gjort ett reportage om honom. Och så hade hans dotter sett sin pappa efter typ 20 år. Och kom och hämta honom på centralen, för han var där väldigt mycket. Men så tänkte jag så här i mitt huvud, det kommer aldrig gå. För att en pappa som har varit frånvarande och dotter i över 20 år, och så ska hon ta hem honom till sig. Och sen ska de liksom börja om från början. Mm. Det kommer inte funka. Han kommer vara tillbaka på centralen inom några veckor. Och mycket riktigt var det. Så jag tänkte att jag ska åka dit och prata med honom. Så jag tog tåget och pratade med vakterna där. Och de sa, ja, men han sitter där och där, vi kan visa dig när vi nu kommer. Så jag åkte dit och träffade Sten. Han satt där i en rullstol. Sov, lutades ner mot bröstkorgen så här, och satt och sov, liksom. Han var där jämt. Mm. Och tänkte så här, ska det vara så här liksom? Så jag pratade med honom. Han berättade jättemycket att han hade varit utförsäkrad. Han hade jobbat även i Norge och jobbat där. Och då ska han ha någon pension därifrån också. Men det gick ju inte, för han vet inte hur man gör. Alltså de här har inte ens bank-ID på sina telefoner. De har gamla knapptelefoner. Hur ska de kunna lösa saker och ting? Men vi hjälpte till där lite grann och fixade lite grejer till honom så han skulle få det lite bättre. Men, och så pratade vi med någon kommun där han var hemhörande också, att få sitta där liksom och, eller få komma dit och bo där. Men du vet, det funkar inte systemet riktigt.
Nej.
Så att han var hemlös väldigt länge tydligen, och nu har han bara försvunnit, så vi vet ju inte var han har tagit vägen. Men skillnaden på Stockholm, tror jag, Göteborg, är att jag tror att det är mera, det är inte lika mycket hemlösa pensionärer i Göteborg.
Nej.
Men däremot tror jag att det är lika mycket fattigpensionärer. Så att det är också lika tragiskt liksom. Så vi försöker hitta ett ställe att vara i Göteborg.
Mm.
Så vi kommer att komma till Göteborg. Och där kommer ju Glenn och Camilla in i bilden, tänkte jag.
Aha, så du ska öppna, eller öppna verksamhet.
Så här, vi sitter ju på den här fritidsgården här nu i Stockholm som vi har för våra äldre. Och hit får de ju komma då från 12 till egentligen 23:30. Men nu är det pandemi och vi får bara vara ett visst antal här inne. Och det är liksom, men här får de äta, vila, sova, kolla på tv och bara vara trygga.
Mm.
Och sånt ska vi öppna i Göteborg, har vi sagt. Så att, tänk att vi kan ju inte ha bättre ansikte utåt än i Göteborg där med Glenn och Camilla.
Nej.
Så en liten plan där då.
Vad har du pratat med kommunen något eller?
Nej, inte än. Vi tänkte att vi ska vänta lite nu till det här legacy så vi kan, jag kan komma dit.
Ja.
Och träffa lite folk, kanske ha ett soppkök och vi kanske kan börja liksom marknadsföra oss. Och det tror jag blir jättebra. Det går fort när vi väl börjar liksom.
Mm.
Men det gäller bara att vi får släppa, komma liksom, vi kan resa lite fritt och ta oss. För kan man kolla på lokaler, områden och träffa kommun och lite sådana grejer. Fast alltså, kommunen har ju sitt, va. Vi känner att här får vi ingen hjälp av kommunen. Vi får inte hjälp någonting med kommunen.
Ja, okay.
Vi har haft några besök här utav enheten för hemlösa på Södermalm som har varit hos oss och träffat. Och de var jättefantastiska och verkligen knöt kontakter. Men sen kom pandemin. Men just att vi har inte fått ett enda bidrag från kommunen. Inte ett enda samtal om hur just när pandemin började. När covid kom, liksom när det var som värst. När de står, regeringen står i tv-presssändningen där och talar om att vi måste ta hand om våra äldre nu. Skydda våra äldre. Och tänker så här, men alltså de som är hemlösa äldre då? Inte ett samtal fick vi, inte ens en fråga om kan vi hjälpa till att få in dem här någonstans. Ingenting, utan det var bara, där står vi ute mitt i en pandemi och delar ut mat medan många stänger ner sina ställen, olika verksamheter. Och liksom, de har ingenstans där vägen.
Mm.
Vi ska skydda våra äldre, men vilka, varför gör vi inte det då? Så att, det är det som är skandal alltså. De lever mitt i en pandemi och sover ute liksom. Så att där har vi verkligen stora brister i där uppe. Mm.
Har du pratat med någon mer som vill vara med och vara med på onsdag eller söndagar eller?
Menar du av våra...
Ja, som man känner till.
Ja, men alltså vi har haft mycket besök på vårat soppkök.
Ja, det har det.
Vi har haft politiker. Vi har haft Jan Jönsson där. Han är ju socialborgarråd eller vad han är. Från kommunen. Och vi har haft Elisabeth Svantesson där. ute på soppköket och vi har haft besök. Vi bjöd in alla partier att komma till oss när vi hade i början när vi lånade en lokal. Men då var det bara två som kom. Och det var Moderaterna i Svantesson och det var Sverigedemokraterna i Måkesson som kom. De andra, Liberalerna också hade någon representant, men ingenting för de andra. Ingen kom. Mm. Så det är lite tråkigt tycker jag. För här gäller att alla visar intresse och alla går ihop för att liksom, det ska bli bra.
Men hur många tror du, hur många i Stockholm om man säger är runt, alltså hur stort är problemet tror du?
Med hemlöshet?
Ja, bland eller, pensionärer nu då.
Ja, men jag tror att det är väldigt stort och jag tror att det finns otroligt många pensionärer som inte kommer utanför sin dörr idag för att de inte vågar. Och så att de är ensamma och att de är fattiga och inte har någon, liksom, de kan inte ens gå och handla liksom. Så det sitter ju väldigt många där hemma och inte har någon kontakt med yttre. Och det är väldigt tragiskt. Så mycket, mycket fattig pensionär har vi.
Hur finns det något man kan jobba med det?
Ja, så vi hjälper dem också. Vi delar ut matkassar. Vi åker på speciella högtider. Så har vi åkt ut och delat ut massa julkassar, vanliga matkassar. Och liksom knackat på och lämnat vid dörren. För vi får höra från andra att den här människan är ensam och har det tufft. Liksom. Och då har vi åkt ut med lite matkassar. Okay. Vi försöker hjälpa dem så gott vi kan. Men vi är fortfarande en liten organisation som försöker göra väldigt mycket. Och det räcker ju inte till såklart.
Nej.
Inte utan bidrag och sådär.
Ja, men det är ju tufft. Ekonomi måste det finnas i det.
Ja.
Alltså blir det svårt att växa.
Det är
också
lite orättvist att men, så mycket andra får, men inte vi.
Men jag skulle sagt det, hur mycket, alltså vad är... Det är ju en sån självklarhet kan man ju tycka. Varför kan man inte få bidrag? Jag fattar inte.
Nej, men jag vet inte vad de prioriterar.
Det drabbar ju alla det här.
Ja. Alla blir äldre, om vi har tur, blir man äldre. Ja. Och jag tycker att det här vi gör nu, det är att skapa en ringa på vattnet så att folk uppmärksammar att det finns äldre fattiga, äldre hemlösa. Och jag menar, jag gör ju det här med min organisation, liksom, vi gör det tillsammans för att vi ska kunna hjälpa framtidens äldre, så kallade, som blir. Så det borde vara aktuellt att verkligen se till att det finns hjälp att få. Det borde ju finnas en självklarhet i att man ska stötta, alltså pensionär, det ska ju vara lite livets efteråt, efterrätt, inte bara få barnbarn, men att man liksom har råd att sitta på sin lilla uteplats och njuta en kopp kaffe och se solen gå ner eller upp och spela sällskapsspel eller umgås med barnbarn. Det ska inte vara så att man ska leta sopor, att leta papperskorg efter tomburkar. Och det är så många som gör det. Vi har en kvinna som är 92 år och kommer till vårt soppkök och hon har en bostad med ett litet rum liksom, men ändå hon måste komma dit för att få mat. För att det räcker inte. Och sen att hon inte kan be om hjälp liksom. Ska det vara så? Det är tragiskt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag hade en gamle farmor som gick hemma med barnen naturligtvis och var själv och detta. Och det var ju inga korvar kvar där inte.
Nej. Det slutar ganska fort när de betalar hyran.
Ja.
Så öppnar man kylskåpsdörren och ser man bara att det står en gammal mjölk och ett paket smör liksom.
Ja. Alltså, jag tror de gjorde någon grej nere i Göteborg någon gång, så var det inte typ frisörskolan, fast det var med smink och sådär grejer. Och de piffade upp dem. Då fick pensionärer komma dit och få hjälp och bli stylade och uppfräschade. De var ju superglada.
Det är jättekul. Vi har ju frisörer som kommer till oss regelbundet och klipper dem. Men nu på grund av pandemin så är vi försiktiga. Men nu ska vi ha snart igen i soppköket ute. För där kan man klippa.
Ja, det är så.
Och det är ju väldigt populärt att få klipp. Liksom, och de känner sig ompysslade och att någon som tar på dem och gör dem lite fina. Så att det tycker de jättemycket om. Och det är jättekul att få göra det här faktiskt. Det är jättemysigt.
Härligt. Jag var inne på din Instagram. Vad heter du där?
Tunnelbananettan.
Ja. Och organisationen heter Vid din
sida. Vidinsida.stockholm.
Gå in där och följ nu, gott folk. Och där såg jag att du har skrivit ett inlägg om hat.
Ja, det senaste inlägget där.
Kan du berätta lite?
Nej, men alltså, jag tittar ju också runt och jag själv får stå ut med att det som förvånar mig så väldigt mycket är att människor besitter så mycket hat, en del människor. Och verkligen försöker att sprida osanna rykten, hitta på, alltså, och liksom lägger så mycket fokus på att hata offentliga människor. Jag menar liksom, om man gör gott och gör det med hjärtat och ändå får stå ut med så mycket hat, brukar jag tänka så här att lägg eran energi på någonting gott istället, eller det ni är bra på. För att sitta bara och sprida hat och hitta, alltså de hittar på grejer som man bara, men va? Var har du fått det här ifrån? Och då undrar jag, för det verkar ju trigga många. Det är som att pandemin kanske har gjort att de har blivit elaka. Men någonting, alltså jag läser, inte bara jag som råkar ut för det, men många, man ser verkligen att de sitter där och det är hat, alltså ren och skär hat. Och jag blir fan mörkrädd.
Vad är det de ska hata?
Ja, men jag förstår inte, liksom, hitta på helt befängda saker. Och jag menar, hon är si och så, han är det och det. Och jag tänker så här, men snälla, ibland vill jag bara sätta mig med de människorna och bara, vad är det som triggar dig att hata mig? Är jag en ond människa? Ja, du går runt där i tv och tror att du är så himla bra. Jag bara, nej, jag går runt och gör mitt jobb. Och jag menar liksom, om jag var en elak jävel, om jag var en sån som slog människor, eller om jag var en liksom en människa som verkligen avsiktligt gjorde dumma saker, då kan jag förstå om man får hat. Men när man gör gott och man ser människor på ett sätt, jag ser alla människor likadant liksom. Jag dömer inte bara efter skalet, utan man öppnar liksom upp och ser vad som finns på insidan. Och jag menar liksom, jag älskar människor. Spelar ingen roll liksom vem du är, var du kommer ifrån, jag tycker om människor sedan jag var liten. Och ändå så, när de sprider sån här dynga liksom, och sen när de börjar dra in mina husdjur eller att de ska göra det med dem, då blir jag så här, men va? Alltså, hallå? Det är ju synd om dem. Jag tycker synd om dem. Ja, men jag tycker synd om dem faktiskt.
Men ja, om du kollar hela nätet idag, det är så mycket hat där ute, så det är sorgligt ju. Och det växer ju våra barn upp med.
Ja.
Och det är ju lite grann, vi kan ju säga vad vi vill, men barn gör ju som vi gör. Och när vi vuxna då beter oss så jävla illa på nätet, vad kommer inte barnen göra till slut då?
Ja, de säger sina föräldrar att alltså ibland tänker jag så, jag hoppas inte du har barn, du som skriver så elakt. För att se sin mamma eller pappa skriva ren och skär lögn och hat, det kommer inte göra det är gott med barnet. Alltså,
men skriver de i öppna profiler alltså?
Ja, nej, ibland så, det är ofta väldigt mycket, vissa gör faktiskt det, de har sina profiler. Sen är det de som har noll följare och så har en konstig bild. Och de kan inte ens stå för vad de skriver liksom. Men det är ändå många som gör det och jag tänker att man har lust att bara, men snälla du får gärna komma och besöka oss, eller liksom, du kan få en kram om du vill. Kanske det du behöver, en kram.
Men vad är det värsta du har varit utsatt för?
Nej, men jag har haft mycket, jag har fått lappa på min bilruta där det står, sätter du bilen nästa gång så ska den inte, då kommer inte bromsarna ta. Det är ganska jobbigt. Men det har varit lite konstiga saker. Jag ska ta det här, men jag blir så här, shit, men ändå så blir jag inte så här, nu ska jag låsa in mig. Tvärtom, jag tänker att de ska inte stoppa mig. Utan jag blir bara så här, men stackars jävlar alltså, ni måste ha det jävligt jobbigt hemma. Tänk om vara så full av hat. Vilket tråkigt liv de måste ha. Att lägga så mycket energi. Bättre att sitta. Kan du titta dig i spegeln och tänka så här, fan, idag är en bra dag och jag mår bra. Om man kan göra det, då är man en bra människa. Men kan man inte kolla sig i spegeln och tänka, jag gör bra saker, då ska det fan inte gå ut.
Men är det inte bitterhet?
Jo, det är bitterhet, svartsjuka, avundsjuka. Alltså, det är mycket sånt, tror jag, som triggar liksom.
Glenn,
men jag fattar inte.
Ja, du får ingen hat, Glenn. Ja. Du är en god gubbe, alla älskar Glenn. Men alltså, har du någonsin fått lite så här, din jävel?
Nej.
Du är ju god och glad, alla tycker om dig. När vi var ute och gick så tänkte jag så här, många brukar kolla på mig så här, åh, Jeanette och tunnelbanan och vid sida. Och, men går man med Glenn, då syns man inte. Alla bara, åh, Glenn. Alltså, det kommer alla bara, tjena, det är Glenn. Och Glenn bara, tjena, tjena. Alltså, ja. Jag blir så här, wow. Alltså, alla känner Glenn.
Ja. Det är fint.
Det är häftigt.
Ja. Mm.
Stackars Camilla. Kan inte komma många steg när ni ska gå ut.
Ja, jo.
Man får inte ha bråttom när man går med det i alla fall, det kan man säga.
Nej, men...
Man ska inte vara pissnödig.
Nej, vi var ju...
ja.
Barnen har ju berättat bland annat och Camilla kan berätta också. Men vi var ju på Liseberg, kommer du ihåg, där vi spelade in för Husseins när vi gjorde den. Och den filmen tog ju lång tid för att göra de 2 minuterna. Alltså. Han kom ut en meter. Igen! Och så skulle de ju ta bilder hela tiden.
Jag förstår det.
Och där går ju Annie och Anton jämte. Men det var ju Glenn, Glenn,
förstår.
Glenn. Hela tiden. Och Glenn Strömberg, vi ska ju gjort en podd med honom i juni förra året. Då sitter vi på utserveringen där och drack. Eller ni dricker och jag ska försöka inte dricka. Och då är det studentavslutning i Göteborg. Och alla ungdomar, hur gamla han var, så bara Glenn, Glenn, Glenn. Och då blir Glenn så de bara lite kinkig. Fan, du känner mig här ju. För de vill bara bilder på Glenn
ja,
i scen då.
Ja, men det är härligt liksom. Det är så kul. Men så var härligt att få så mycket kärlek.
Absolut, jag gnäller inte alls.
Det måste verkligen vara roligt.
Som ni säger, alltså det är lite grann beror ju på hur man är själv. Liksom.
Mm. Ja, men precis. Men grejen är, jag måste säga att det är inte så alla tror att jag hatar mig. Det är en väldigt liten klick som ger mig negativt.
Skulle sagt det.
Det är faktiskt så. Det är 95% kärlek. Ja. Otroligt värme och fantastiska människor. Men när man är lite så här, ibland har man dåliga dagar. Ibland är man lite känslig. Kanske har PMS, du vet, och den är inte kul. Då kanske man läser någon kommentar.
Vänta nu. Är det mensgrejer?
Ja, det är det. Jag får såna här vallningar ibland. Det kommer upp i ansiktet på en.
Är det sådana här mensgrejer?
Ja. Då är det inte kul. Då kan jag bli lite blödig, va?
Vad står det för?
Ja, men,
PMS?
Jag vet inte. Premenstruella, menstruella. Jag kan inte ens uttala. Jag vet inte. PMS.
Vad har män som är något liknande?
Nej, vi har inget sånt.
Nej, jag har inget sånt. När ni blir förkylda, då är det katastrof. Ja, liksom. Då är det bara, på dörr.
Manlig förkylning, ja, MF. Den,
ja. Men det är väl det, liksom. Nej, men absolut. Alltså, det är jättekul att göra det vi gör. Vi får mycket kärlek och uppskattning och det är jättekul.
Ja, men det är det hatet. Det sätter sig hos dig och det kan äta det. Upp dig som människa.
Jag har lärt mig nu att nu rinner av mig. Du tänker så att de kommer inte åt mig längre. Va? Utan nu tänker jag så här ofta när jag läser så här, men gud, stackars människa, vad har han fått det här ifrån? Och så tänker jag så här, men den här mår ju inte bra. Nej. Alltså jag tycker synd om dem. Mm. Jag tänker så här, men stackare, alltså, du har det inte roligt. Så att, nej, så att det kommer inte åt mig riktigt.
Kan man blocka folk på Instagram?
Ja, men det kan man göra. Men okay. Det brukar man inte, jag gör inte det så ofta, utan när det är återkommande samma person som skriver, då kan jag tycka att det blir tröttsamt att se, för det är ingen som reagerar. Men när, liksom, när någon skriver någon kommentar, jag låter den bara in, det får bara vara. Liksom. Ja. Det, låt dem komma.
Mm. Hur kändes det för dig? Ursäkta, hade du vattenglöm?
Det här också bakom dig. Där.
Jag dricker därifrån. Du får dricka
därifrån. Inte samma sida här nu. Det blir inget bra.
Hur kändes det att bli känd på tv? Över, ja. Inte en natt, men nästan.
Nej, alltså jag är faktiskt med en dokusåpa 2002.
Har du det?
Det är ingen som vet om nästan.
Vilken då?
Ja, Villa Medusa.
Ja, det känner jag igen.
Ja, det var bland de första. Nej, men där var jag lite så här. Alltså grejen är, jag dricker inte alkohol och jag pökar inte tv, va? Och grejen är så, jag tänkte så, ingen som kommer märka av mig. Ja, men alltså det är ju lite så, det är ju ingen så här, jag ligger inte där guppad och täcket. Men tänkte så, det är ingen som kommer komma ihåg mig. Men just därför så var det så. Så att jag kommer ihåg det när jag jobbade på Spybar i dörren där. Folk bara, åh, det är ju Nettan! Och jag kallades för ett väldigt konstigt smeknamn. Och jag förstår inte varför, men jag kallades för Kåtnettan.
Jaha,
Kåtnettan?
Ja, och jag var inte ens kåt. Det är det som är så sjukt. Men alltså det var ju för att de pratade om att, att men de, Stefan hette han, de hade sagt så här: åh Nettan, när gick din oskuld till TV då? Jag bara, jag var gammal, jag var 18. Och då säger Stefan, det tror jag inte på Kåt Nettan. Och sen var det det. Men det var en såpa 2002.
Vad gick den ut på då? Eller
man skulle bo utomlands och så skulle man då klara av och utan att kunna språket och betala hyra och jobba och sådana grejer.
Bara, var det två killar som sjöng lite grann?
Ja, det var olika. Ja, men det var olika. Ja, men det var det säkert, för det var flera avsnitt. Vi var med i säsong 5 tror jag.
Okay.
Eller 4, jag kommer inte ihåg. Okay. Men det var ju Österrike var, vi var i Kitzbühel.
Aha.
Herregud, jag hade lunginflammation också, var helt sänkt. Men det var en då. Och sen tunnelbanan liksom, jag har varit med i talkshows och grejer, pratade här kvinnlig dörrvakt. Men just tunnelbanan blev ju, det var väl starten för att man verkligen var igenkänd.
Mm.
Och det är en populär serie. Den går ju varje dag fortfarande, måndag till fredag klockan 15. Men då var det liksom extra tunnelbanan. Men där var det så att vi kollegor fick ju söka till en casting och komma dit till Kanal 5 och så här, va. Men det gjorde inte jag, för jag tänkte så här, jag är för gammal, alltså jag orkar inte ens springa längre, jag går på plattform, alltså vet jag, är så här lite trött. Ja. Jag har gjort mina år i tunnelbanan, så jag tänkte de här unga får ju vara lite mer, det är roligare för dem. Men så var det en situation som hände Östermalmstorg, ett slagsmål, så jag kom dit med min kollega och då löste den ganska bra genom att snacka. Och då var de intresserade av filmteamet och ville intervjua mig om händelsen. Och efter det så ringde min arbetsledare dagen efter och Kanal 5 hade ringt, vi måste följa Nettan.
Mm.
Och jag bara, men jag vill inte vara med på TV, alltså man är inte så snygg i den här uniformen, alltså bara det tänkte jag, se mig bakifrån men där uniformen, jag bara nej, bara åh. Det var verkligen såhär, bara åh, skyddsväst och liksom svetten rinner mellan pattarna, ni vet, man är inte gala, alltså man är inte fabulous.
Nej.
Och man vill ändå se lite check ut om i TV. Men det går ju inte att sminka upp sig liksom och vara som andra många i TV. Där var the real thing.
Mm.
Men så följde de mig på proven helg och sen var det liksom att det var ju skitkul. Alltså, men jag tänkte det är inget, men de har ju använt mig som en frontfigur fortfarande. Mm. Jag tror att de såg mig på, jag jobbar lite annorlunda.
Det gjorde du. Du pratar ju mer.
Jag gillar att prata. Jag har inget bråttom när jag jobbar. Nej. Jag kan stå och snacka med alla. Och det är som duglar. Man vill snacka och vara trevlig och glad. Jag kan kramas och jag menar, jag jobbar 12 timmar. Jag har inget bråttom. Så att det var väl det som gjorde att det vart omtyckt program.
Ja, det blev väldigt omtyckt. Ja.
Jag har varit en liten, många barn som ville sitta i knät och många vuxna som ville fota.
Sitta i knät?
Ja, men du vet, tunnelbanan. Jag satt tunnelbanan på väg till jobbet. Och då sitter man där och så kommer familjer och barnen bara, mamma, det är Jeanette. Jag bara, oh, nej. Så tre ungar bara springer fram och, åh, får vi ta en bild? Jag kan sitta där med en massa ungar i knät i tunnelbanan. Så jag satt där liksom och alla bara, åh, tog bilder. Men alltså, det är jättegulligt. Så att, ja.
Men nu, har du varit livvakt i USA?
Ja, det har jag varit.
Hur gick det till?
Ja, du. När jag jobbade på polisen 91-97 som arrestvakt tog hand om alla intagna som kom dit.
Mm.
Jag jobbade i samma turlag som Martin Melin, va? Så han kände jag bra.
Oj,
bara en sån grej, va?
Han har varit med i den här podden också.
Ja, han är underbar. Han jobbade vi ihop. Jag jobbade 7 år om honom, så att han är jävligt rolig.
Mm.
Och då så skulle de varsla 900 civilanställda 97. De skulle ta bort alla, det var för dyrt. Spara in pengar. Och då de som har jobbat mindre än 13 år, tror jag var, de fick gå. Jag bara jobbade 7. Och då fick man välja på 3 månadslöner, tror jag var, eller en utbildning. Och då valde jag livvaktsutbildning här i Sverige. Så gick jag den, jag var enda tjejen, så gick den utbildningen här på Bosön. Och var i Uppsala och sköt och körde bil och avancerad bilkörning och alltihopa. Och så jag tyckte det var coolt. Det här gillar jag. Så det gick skitbra för mig. Så jag sökte även att komma till USA. Så jag fick en liten ingång där. En kompis jobbade som livvakt där. Han jobbade med de stora där borta. Så han tog med mig på en annan utbildning i Florida. Och det var en skithäftig utbildning med skjutning och grejer. Och den gjorde jag jävligt bra. Så chefen tog in mig där. För jag har inga förutsättningar. Jag är ingen militär. Jag kan inte skjuta. Men då gick det jättebra att skjuta. Jag sköt riktigt jävla bra. Alltså. Sparkade in dörrar och bara pang, pannskott. Det var så jävla kul. Jag
levde pannskott?
In, jag så här, pan. Ja, men så här. Pan. Jag kände mig så här modus och blazer. Bara gå in där och bara sparka upp dörren. Och bara in där. Och det var helt tyst i rummet jag sköt. Alltså. Jag gjorde det riktigt. Jag var snygg var det också. Så du vet, det var roligt då. Ja, det var jävligt kul. Det var ju många år sedan.
Och då var du blond också.
Ja, åh, gud ja. Men jag var ju mycket yngre. Men då ville de att jag skulle jobba där för dem. Men jag fick i alla fall ett jobb. Ett ganska avancerat jobb där.
Mm.
Så jag fick ju hjälp av en annan livvakt. För det var för tufft för mig. För det, här, han var, ett, det var väldigt mycket med honom. Så jag hade då en kollega som jobbar i heltid med Russell Crowe. Han är en tung livvakt, alltså fortfarande idag. Så vi jobbade ihop med den här människan, men där och då, efter det var ganska många omgångar fram och tillbaka i Sverige och tillbaka, så kände jag så här, är det verkligen värt det här att offra livet eller att liksom sitta och vänta i timmar eller ta massa skit eller sitta och, alltså jag kände det var inte min grej. Men jag gjorde utbildningen, jag jobbade en gång där i USA, det var jättespännande och jättekul, och man fick tyvärr hävda sig lite för att bli accepterad och såna grejer, va? Det är ju ofta så när man är tjej i en mansdominerad värld tyvärr. Men det gjorde jag faktiskt. Så att jag är klar med det nu, kände jag.
Och det är skottsäkert.
Ja, ja. Bulletväst. Ja, ja. Så att, men det var kul att få göra det här och se en annan värld liksom, och men det, jag beundrar dem som gör det, för det är ganska tufft. Tänker på Säpo som åker runt och skyddar alla politiker, alltså vilket ansvar.
Jag tänkte säga det, för det har ju exploderat det här med livvakter nu
Gud, sista. Ja, och det är så mycket hotbilder och grejer, så att jag beundrar dem, och jag känner att idag skulle jag själv behöva en nästan. Ja.
Han Lars Viks har tagit all livvakter hjälpt.
Lars Viks.
Vik, eller Viks,
han? Ja,
han är rondellhundsnissar.
Ja, ingen aning.
Jag tror han har livvakter. Mm. Kunde han tagit de pengarna och gett till pensionärerna istället?
Ja, precis.
Så. Ja. Vad hade du för konkurrens förresten med årets stockholmare förra året?
Ja, men så här, sen var nu årets stockholmare. Att jag vann den, det trodde jag faktiskt inte jag skulle göra. För jag tänkte sjukvården kommer ju vinna. Alltså de har jobbat under pandemin här och slitit håret av sig. Men jag vann med ganska stort. Alltså det var skitkul. Mm. Det var väldigt häftigt. Så jag är årets stockholmare faktiskt. Mm. Han fattade det liksom.
Får man en inramad diplom? Eller
jag fick inte ens en blomsterkvast fick jag. Men det stod de kom på Aktuellt på kvällen här, och så fick jag stå och prata om det på TV där hela dagen. Och det var jättekul. Mm. Men en blomkvast kunde man ha fått.
Ja, men vad konstigt. För vi har ju något i Göteborg som heter Årets Göteborg.
Ja. Har de uppvaktat eller?
Ja. Det är, du sitter i en sån stor stol, vet, sån här riktigt kunglig variant. Men i år så blev det ju inte det på grund av
pandemin. Nej, precis. Kanske därför inte jag fick heller nu.
Det är en jättegrej där nere i Nordstan med direktsändning på radion och TV.
Det var ju för TV, men jag tror att också det är på att det är pandemin liksom, de kan inte göra som de vill liksom. Men det var ju en ära, det är ju en ära, och den tog ju samma, jag känner att det var ju inte bara jag, utan det var ju hela min organisation som fick den. Så det kändes som att man fick ett kvitto på att man gjort någonting bra i alla fall. Det var roligt. Och att folk uppskattar det.
Plus nu är något ut så är alltså, ni har ju börjat att kasta stenen i vatten, man säger, ringarna sprider ju sig.
Precis.
Och det är ju det som är styrkan i en organisation, tycker jag.
Ja, att vi har kommit nått ut och att vi har gett de äldre ett ansikte, de här hemlösa och fattiga, att vi har gett dem en röst och ett ansikte. Så att nu vet folk att wow, det finns faktiskt människor som är äldre som har det jävligt liksom.
Mm. Hur många är ni som jobbar nu?
Ja, vi är alltså så att vi är typ så 13 volontärer. Sen har vi en styrelse och vi har människor som hjälper till, våra sponsorer och våra företag. Alltså det är fantastiskt, men volontärer är 13. Mm. Som är ute i soppköken och håller på och delar upp oss. Och så på gården här har vi liksom alltid 4 stycken som är tillifrån. Så det är jättekul och det funkar väldigt bra. Vi är ett fantastiskt gäng. Alltså. Jag skulle inte vara någonting utan dem, kan jag säga.
Ja, men så är det.
Men på den här gården kan folk gå och komma som de vill, eller?
Ja, är man äldre så är man välkommen hit och komma och knacka på. Liksom.
Vi måste bara förklara. Gård, det låter i Göteborg så är det en gård.
Mm. Det är fritidsgårdspensionärer. Ja. Mm. Fattiga och hemlösa får komma hit och duscha, tvätta kläder, få ett varmt hemlagat mål mat, lite lunch. Alltså det här är som att komma hem. Det är väldigt hemtrevligt här, det tycker ni, hur?
Ja, mysigt.
Och det är jättemysigt här, och de tvättar och liksom, vi försöker vara att det ska kännas som att komma hem. Och de som är här nu, vi får ju vara 13 stycken sammanlagt. Mm. 10 kvadratmeter per person. De säger ju det själva, att man, det är som att man kan komma hem, ställa av skorna och sitta i soffan och kolla på, nu kollar de på sport på tvn. Alltså
ja,
de
är älskar ju det.
Ja. Alltså då somnar de i soffan, går och lägger sig i vilorummet och får mat. Alltså vi skämmer bort dem. Och det kan vi göra tack vare alla sponsorer. Och vi skulle inte ha haft den här gården. Alltså den här gården var, det här var bara mögel, vattenskador, det fanns inga våtutrymmen, det fanns, allting var bara kaos. Så vi har renoverat upp den här gården för massa miljoner, med tack vare våra sponsorer. Mm. Givare, och så vi har haft lite föreläsningar, fonder och såna grejer. Så att vi har klarat det tack vare det. Mm. Så det är jättekul att det sitter här nu.
Men jag tror att de flesta behöver en tillhörighet också.
Ja, precis.
Det är många saknar ju det. Mm. Så det, jag tänkte, Glenn, har du blivit årets göteborgare någon gång? Du har inte blivit det, va?
Nej, inte vad jag vet.
Nej, nej. Nej, du hade vetat det om det hade blivit.
Ja,
det,
jo, jo.
Men en staty har du väl? Nej. På torget någonstans?
Vilket torg? Staty får man inte för man är död.
Nej, men det kan
ja,
det.
Och vissa bygger ju en egna och vissa fixar. Ja, och vissa får.
Ja, okay.
Alltså, man förknippar ju Göteborg med dig. Liksom. Du borde ju få en staty.
Jo, men det finns ju säkert 100 sådana som... Inte
jag känner
100.
Inga andra göteborgare.
Nej, men menar, det finns säkert folk som inte jag vet som gör ett megajobb som du gör här. I kanske i Göteborg, inte just med den biten men med andra bitar och sånt där som säkert skulle vara mer värda det än
ja, mycket kyrkor som jobbar för ja. Men de inriktar sig inte bara på en grupp så tror jag. Nej. Utan det är mer är det bostadslöst.
Och det är jättebra att det finns här och jag menar vi är så många organisationer och många jobbar ju i det dolda. Mm. Men de är ju inte mindre bra. De är ju skitbra för det liksom.
Ja, ja.
Bara för att jag har fått strålkasta ljuset på mig är ju för att jag har varit med i tunnelbanan och att jag kanske, men jag har försökt använda den offentligheten till någonting bra. Mm. Sen är det de här som jobbar i det dolda som är minst lika viktiga och minst lika bra. Det som är svårare tror jag, det är att jobba med många olika grupper. Det är svårare att kunna kanske göra 100% bra då kanske. Mm. Utan det blir lite mer spretigt kanske. Vi fokuserar på en grupp och då är det lättare att liksom gå in 100% på det. Mm. Men det är ju så bra att det finns många olika.
Ja, du pratar här, när jag kopplar upp vår utrustning, så pratar någonting att era styrka är att det här är lugnt och skönt, inte massa bråk. Mm. Och det blir det ju oftast när man har olika...
Precis, det kan ju bli så att det blir liksom olika grupper som möts och krockar dem. Liksom. Mm. Det kan ju vara missbrukare, kriminella missbrukare, fyllskallar, någon som bara är hungrig för dagen. Liksom, eller så är det de här trasiga, stackars fattiga. Va? Och så står de och så blandar man dem i en kö. Det är samma sak som härbergen är mycket för missbrukare. Mm. Om man då kör dit en pensionär, polisen kör dit en pensionär för att de vill ju att han ska komma in. Men han vill inte vara, eller hon vill inte vara där. För att då ligger han kanske i en säng bredvid en missbrukare som plötsligt får en psykos på natten eller bara vill ha pengar till knark och drånar eller tar hans väska och går ut. Liksom. Det är mycket stök på härbergen tyvärr ibland. Och de är inte trygga där. Alltså, de vill inte så, en pensionär vill inte sova med kanske en ung missbrukare.
Nej.
De vill ha det tyst och lugnt och skönt. Liksom. Så att, jag tänker själv, hur vill jag när jag är gammal? Det är det.
Mm.
Så att det man tänker
ofta så tänker man ju som så som jag har mitt liv har ju alla andra det också. Mm. Tänker man ju oftast.
Ja, men precis.
Så är det bra att få upp ögonen och höra någon prata om det, att så här ser det ut faktiskt.
Ja, precis. Det är det.
Vad är framtiden nu då?
I och med att vi vill öppna upp flera sådana här. Vi har mycket planer faktiskt. Men vi försöker fixa en sak i taget. Men vi är så låsta nu på grund av covid-19 här. Men liksom, vi ska ju sprida oss såklart. Och det ska finnas en videosida i varje storstad tycker jag. Så att alla kan känna att det finns en trygghet om man blir gammal och fattig.
Mm.
Eller det behöver inte bara vara fattig. Man får inte glömma det. Alltså du kan komma en äldre och är stenrik. Och sen frågade en mig så här, hur vet ni vilka som är fattiga? Och då sa jag det, men alltså grejen är så här att även fast du har pengar på banken och har det jävligt bra så kanske du är så ensam. Mm. Du sitter hemma och det enda sällskap du har är dig själv och radion eller tvn, men du ser inga andra människor fast du har pengar. Att komma ut till oss och få skratta lite det sociala, att få kramas och få lite mat och bara bli sedd. Mm. Även fast du är rik eller fattig, att få bli sedd är väldigt viktigt för alla människor på något sätt.
Mm.
Så att vi försöker liksom se människan vem, var den är liksom. Mm. Så att det handlar inte om hur mycket pengar på banken, det handlar om hur det är som person tycker jag. Alla behöver det.
Det är ju den här tillhörigheten.
Ja, precis, att känna sig att man är någon.
Mm. Men är vi inte väldigt ensamma hushåll i Sverige?
Jo, men det tror jag är många. Alltså jag funderar ju på, jag är singel. Jag har 3 katter. Jag har ingen man. Jag har varit gift, men jag är råsingel. För jag har valt det, va. Mm. Men så tänker jag så här, jag brukar tänka så här, men gud, tänk om jag bara blir gammal och så sitter jag hemma själv och så dör jag ensam. Så börjar mina katter äta på mig. Vad fan ska upptäcka mig? Jag har inga barn.
Men de vill inte kannibaler katterna.
Nej, men de kan ju bli om inte får men mat.
Nej, jag menar inte så. Jag tar tillbaka det.
Ja, nej, men jag, liksom, jag har ju valt det här med singel. Men just jag tänker på när jag blir gammal. Så tänker jag så här. Tänk om jag är ensam då. Ja. Och bara dör. Och så posten travas på hög. Och ingen upptäcker mig.
Man läser ju om det ganska.
Ja, jag är den rädslan. Så därför vill jag att. Jag tänker så här. Vad vill jag när jag blir gammal? Jo, jag ska finnas sådana här ställen. Ska finnas trygghet. En kontakt liksom. Och man ska få hjälp. Så att. Det är lite läskigt. Jag vill att det ska bli en bra ålderdom liksom.
Mm.
Det kämpar jag för. Så istället för att sitta hemma och svära över. Fy fan vad det ser ut för de gamla. Hur ska de ha det så här? Så klev jag ut. Och tillsammans med Vinnie Sida så försöker vi göra det vi kan.
Mm.
Och det är viktigast.
Bra.
Mm.
Vad, du jobbar ingenting tunnelbana?
Nej, nu är jag tjänstledig kan man säga. Precis. Jag har en sponsor idag som gör att jag klarar av det. Så jag kan få betala min hyra också. Så inte jag hamnar här.
Nej, nej.
Så att, jag jobbade dubbelt i väldigt lång tid. Och det gick in i väggen. För det är ju väldigt mycket att göra. Så att jag orkar inte det.
Ja, det går
så
inte.
Till slut fick jag en fantastisk människa som sponsrar mig. Så att jag kan betala min hyra och mina grejer. Och så tur är så är man inte så dyr i drift. Jag menar ensam, inga barn. Jag gör inte så mycket. Liksom. Jag går till jobbet och går hem. Så jag är inte dyr i drift i alla fall.
Men det behövs en rejäl organisation om den ska växa i andra städer
ja,
också.
Ja, men precis. Utan vi måste ju, jag får åka runt. Ja, men alltså, man får ju åka runt och reka. Liksom. Ja. Nu har vi Göteborg, då har vi Glenn, Camilla. De har lite koll på vart det är bra områden och inte bra områden. Så kanske man åker till Helsingborg eller till Malmö. Vi måste åka runt liksom, och se vad är behovet. Mm. Hur ser situationen ut för de gamla här då? Är det så att det finns mycket fattigpensionärer här och de behöver en fast punkt, ja men då kanske vi kan lösa det. Så vi har ju planer på framtiden, verkligen, och det är spännande. Så att jag visste ju från dag ett att jag skulle öppna fritidsgårdspensionärer. Och tack vare musklerna bakom mig, jag är ju frontfiguren och grundaren, men tack vare de här musklerna och erfarenheten och volontärerna så lyckas jag med min dröm. Och det är viktigt att säga att jag är frontfigur, absolut. Men utan muskler så skulle det ens komma ett halvvägs.
Vad fint.
Ja, så är det ju faktiskt. Så att jag hoppas att det finns i alla städer. Att vi hittar en frontfigur för varje vidersida i en annan stad. Det var skitbra.
Härligt. Efter den här härliga låten vi ska spela till dig nu då, så kommer Glenn tillbaka med så härliga, härliga vitsar.
Vi kommer tillbaka.
Jag
vi
kommer tillbaka.
Du måste ha någon med.
Fem på morgonen i New York City går en man i en sliten gammal hatt. Sveper rocken kring den tunna kroppen, huttrar till, det har varit kallt i natt. Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko, vandrar vidare men utan framtidstro. Fem på morgonen i Hallonbergen står en kvinna med gråten i sin hals. Tittar håglöst in i morgonsolen. Hon är trött, hon har inte sovit alls. Två av fem miljarder människor på vårt klot, men mot deras ångest finns det ingen bot. För de är ledsna för att de inte är från Göteborg. De kan inte se hur Gustav Adolf pekar på sitt torg. Det är inget fel på att vara etiop, men inte riktigt rätt ändå, det vet de allihop. Krampar när de får en inre syn av hur vi som är från Götet tar en öl på Avenyn. En fotbollskille får sitt genombrott och snackar proffskontakt med fem italienska klubbar. Ändå känner han att tåget har gått. En annan gubbe med en någon tusing och en latex-tjuva skriker Tommy röv gubbar, men det ger honom inte nåt. Samma tomma blick och tårar salta smak. Om man frågar säger båda samma sak. De är ledsna för att de inte är från Göteborg. De kan inte se polisen dunka buss på Schappans torg. Det är inget fel på att vara från Mölndalsbro, men 14 stopp med fyran syr det mer än man kan tro. Och de gråter och slår det krampar när de får en inre syn av hur vi som är från Götet, av hur vi som är från Götet.
Det var en äldre herre som var hos läkare. så säger läkaren, hur är det med kroppen nu herr Nilsson? Funkar det eller? Ja, jag skiter varje morgon klockan 7, sa han. Ja, det var bra, så läkaren. Nej, det vet fan, jag vaknar ju inte för 8.
Skit på sig. Fy fan, vad äckligt. Ja, men det här då. När blondinen klarar planet på Kreta så är hennes ena blygläpp till den andra. Vi ses om en vecka.
Ja.
Fy fan. Ja.
Ja, den är då. Mm. Vad vill pundare helst ha på julafton?
Va?
Va?
Vad vill pundare helst ha på julafton?
Jag vet inte.
Inlagd sil. Osborn kom hem till Götet efter en veckas arbete på Volvo Skövde. Han träffar Karl som undrar var Skövde ligger någonstans. Osborn svarar då, det ligger lite långt från Afrika. Vad säger du? Jo, vi har en svart man på jobbet där, han cyklar hemma idag.
Har du någon med Glenn då?
Ja, jag har den här
Karl Osborn.
Det var på en scen i Norge. Det var en svensk buktalare som hade en docka i knät. Och så körde han lite, och så körde han mycket Norgeskämt med den här dockan i knät. Och så helt plötsligt så är det en i publiken som säger, nej, nu har jag fått nog. Jag orkar inte mer av den här driten. Nu får du sluta. Och förlåt, säger buktalaren. Det var inte meningen. Nej, det är inte dig jag menar. Det är den lille fan i knät.
Alltså jag orkar inte. Åh gud.
Japp.
Alltså det hade ju så jävla många också när jag var på restaurangen där.
Ja, men det var ju bara i...
Ja, det var så jävla. Ja, det var bra.
Ja, du hade inget mer eller?
Nej, inte. Ja, den här kan vi ta. Det var en magsjuk som ringde till sjukhuset för att sjukskriva sig. Eller till sjukkassan för att sjukskriva sig. Och då säger hon, kärringen då, i luren där. Ja, men då skickar jag över lite papper, så damen i luren där. Och, nej, det behövs inte. Jag har rullar kvar, säger killen.
Ja, så är det. Ja, så är det.
Ja, det är gött.
Ja, det är gött, gött.
Jag orkar inte mer. Tack för idag. Tack.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.